Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ciao Bambino och välkomna till Specialisterna podcast. Den här veckan så är det jag, Simon Gärdenfors, som håller i rodret så att säga.
Det är därför den släpps, det är därför den släppt 5 minuter över 12 natten.
Natten mellan söndag och måndag.
Ja. Mm. Det ska du ha cred för.
Ja, det får jag också ganska mycket cred för av lyssnarna. Mm. De verkar uppskatta det.
Ja. Men jag har också varit bra. Jag har alltid släppt i hyfsad tid. Alltså på kvällen några gånger visserligen. Men ändå, jag har inte haft några sådana, jag har inte haft någon kamp mot klockan.
Nej, ja. Det ska du ha cred för.
Tack så mycket. Special, special, specialisterna baby.
Specialisterna baby. Så jäkla bra. Ni som lyssnade på förra veckans avsnitt lämnades med något av en cliffhanger. Mm. Det var då cliffhangern gick ut på att vi kör det här som de gjorde tidigare i Petra Dokumentär. Börja med den mest dramatiska händelsen. Sen backar bandet.
Just det.
En ambulans ringdes in till Simmerparken och hämtade en av deltagarna som fördes ut på en bår in i ambulansen. Men hur började allt det här? Vad var det som ledde fram till de här dramatiska händelserna? Låt oss backa bandet lite. Förra året, nationaldagen, vi befinner oss i Stockholm, Södermalm. Och Niklas Löfgren är en ung, talangfull komiker som har startat en ganska ny podcast då som heter Det här är min podcast. Och frågar ifall jag vill vara gäst. Och då tänkte jag, men visst, det kan jag väl vara. Låter kul. Och då så tänkte jag så här, vi kan ju spela in. Det var en väldigt fin dag och jag har en bärbar Zoom-mic. Så jag tänkte, vi sätter oss i parken och kanske ta något gott att dricka och podda. Så vi gick ner till parken som ligger närmast mig. Det är en ganska liten park. Jag vet inte hur många hundra kvadratmeter det är, men några hundra kvadrat, kanske 800 kvadratmeter. Nu har jag ingen koll på tid och rum. Men vi säger det.
Ja, men tid vet du, att det var ju nationaldagen förra året.
Jo, det vet jag, men jag har dåligt lokalsinne och dåligt sifferminne som också då smittar av sig lite till tid.
Ja. Jag är lite osäker nu på vilken form du vill använda dig av här, för att du börjar ju som en Petra Dokumentär. Vill du att jag ska flika in grejer?
Eller ja, det får du göra. Jag kommer inte hålla det som en Petra-kommentar. Du får sidospår uppmuntras.
Okay.
Roliga inpass. Absolut. Kvickheter.
Kvickheter, ja. Absolut. Ja.
Nej, men så vi satt oss i parken och började podda. Och jag tror,
parken är Toen Starken.
Ja. Just det förknippar jag det här rimmet med.
Jag ville bara missbruka det här förtroendet.
Den här kvickheten.
Att du ska ångra att du...
jag försökte då sälja in att den parken heter Simmerparken. För jag vet inte vad den heter egentligen. Det finns liksom inget känt. Om man går in på Google Maps och sådär, så står det ingenting på den parken vad den heter. Men eftersom jag bor nära den och jag är egocentriker, med någon slags kanske inte storhetsvansinne, men storhetssundhet.
Ja. Yeah.
Storhetsrealism kallar vi det.
Ja. Yeah.
Eller vad ska man säga, den hade inte ett vansinne utan bara man är bara självupptagen.
Ett storhetsvansinnes önskan. Lite också kanske. Att du
självupptagen tror jag det kallas. Ja, jag är självupptagen.
Du är självupptagen, men också att du tycker det är roligt med storhetsvansinne.
Ja, att jag lajvar lite storhetsvansinne.
Ja.
Ja. Så kan man säga. Så jag försökte då säga, vi sitter just nu i Simmerparken och poddar, och det var då nationaldagen, och sen så började vi snacka om så här att ja, men det kanske kan bli en tradition då att man varje den sjätte, jag kanske sa 60 juni för att framkalla komisk effekt, att vi skulle samlas då i Simmerparken. Så sa jag det till lyssnarna också, så att det kan ni anteckna i era kalendrar. Att det är då parken som ligger bakom Eriksdalshallen, bakom fotbollsplanen där, nära Vickergatan.
Sa du detta i Niklas Lövgrens podd eller i din egen?
Jag sa det i Niklas Lövgrens podd bara. Mm. Och den har lite färre lyssnare, några tusen tror jag.
Det här, som är, har lyssnat på det. Det här är en podcast, heter den.
Ja, det här är min podcast.
Det här är min podcast, ja.
Så jag sa det i den podden. Men jag tror jag delar den podden också på sociala medier, så att det var nog en del arkivsamtal lyssnare och sånt som lyssnade på den podden.
Mm.
Den 6 juni då närmade sig, så var det någon som skrev i arkivsamtal eftersnacksgruppen på Facebook, så men nu är det bara några dagar kvar till Simmerparksdagen eller så här. Fan vad peppad jag är. Och jag tänkte, men det kanske är kul. Det kommer nog, jag liksom marknadsförde inte det så jättemycket. Jag löpte på Facebook, på min privata Facebook, och då i arkivsamtal eftersnacksgruppen så snackade vi lite om det, och så skrev jag så här, för jag fick i 40-årspresent en 1,5 liters flaska Absolut Vodka av lyssnaren Pierre. Så jag tänkte, men den kan jag kan ju bjuda på sprit i parken också. Så jag fotograferade den med en tändsticksask bredvid och la upp, och så sa jag, men jag bjuder på sprit, kom ner i parken och
jag blev lite avundsjuk när jag hörde. Dels pratade vi lite telefon då när du var där, men sen såg jag också lite på sociala medier att jag blev lite avundsjuk, att det är ju coolt att ha att starta ett firande liksom.
Och jag och Niklas, vi poddade lite innan då, och då liksom så snackade jag om att nästa år så ska det växa ännu mer liksom. Då ska jag marknadsföra det i poddar, att så här, det ska komma så mycket folk att typ polisen måste komma dit och,
ja.
Alltså det kommer kanske bli så då, att det kommer bli sånt kaos i Simmerparken.
Ja, det hade varit kul, och kanske man kan ha lite nästan lite marknadsstånd och sådär.
Jag kommer ju inte göra det själv. Jag har ju inget emot att Simmerparksdagen blir så här kommersialiserad.
Men det är inte det som var tanken.
Och vi snackade om att Niklas Löfgren var lite av så här Simmerparkens Jesus. Och att han skulle vara Simmerparksdag, skulle han försöka ta livet av sig. Skulle han ha ett misslyckat självmordsförsök. För man skulle ha sin egen twist på liksom
han begick
mytologin.
Ett misslyckat självmordsbesök för våra synder. Eller självmordsförsök för våra synder.
Men sen så gick vi ner då 15.00 då, det bestämde vi oss för att det skulle vara tiden vi sågs då. Så gick vi ner i Simmerparken, och då satt det redan några folk där kanske. Det var nog bara tre andra var där redan då. Och sen rullade in folk så småningom. Och när de var 12 pers då förutom oss, så tyckte Niklas att det skulle vara då hans 12 lärjungar som Simmerparkens Jesus. Och han sa då att en av er kommer svika mig. Och det var en 18-årig kille som sa så att ja fan, han tog, både han och Niklas Löfgren tog någon liksom antidepressiv medicin. Jag kommer inte ihåg vad den hette, men den gjorde i alla fall att man blev fullare snabbt.
Nu lät det som att de tog antidepressiva ihop där på stället liksom.
Nej, det gjorde de inte. Nej. De gick på liksom antidepressin.
Ja, precis.
Voxa eller något, jag kommer inte ihåg vad det hette.
Jag fick upp en bild av att de stod liksom så här lite längre bort vid träd och poppade antidepressiva ihop.
men han den här 18-åriga killen, han varnade lite och sa så att den här kombinationen antidepressiv medicin och tom mage och alkohol kommer bli full snabbt liksom.
Mm.
Och sen plus att han ganska nyligen hade börjat dricka, alltså så han har inte supit speciellt länge. Han började typ i år med alkohol.
Okej.
Okay. Mm. Men jag bjöd honom, han fick ju ta från vodkaflaskan liksom.
Ja.
Jag tyckte inte han drack liksom några kopiösa mängder.
Ja.
Men jag hade kanske inte jättebra koll på heller hur mycket han drack, eftersom jag sa bara det är fritt fram och ta liksom vodka för er som vill.
Ja. 20 tror jag han var.
Nej, du tänker.
Nej, det är lagligt oavsett va.
Jag vet inte.
Du skiter i lagen.
Nej, jag kommer ifall någon polisanmäler mig och jag hamnar på förhör, så kan jag säga jag sa det här i podden för att framkalla underhållning på
underhållning.
Ja. Det är inte sant. Nej, det var, jag kör samma ryska staten tricket ja. Att man i media erkänner allting och sen så i rättegången så nekar man och säger nej, jag sa det för komisk effekt.
Ja.
Det var
det
här underhållning, du får skilja på.
Även det här partiet där jag berättar den här strategin i podden, det är också för komisk effekt.
Ja, men det har ju visat sig funka innan.
Ja, precis.
Jag tänkte på Christer Pettersson när han vad heter han nu med rosa overall? Gert Fylking.
Ja.
Han var kompis med Christer Pettersson.
Ja.
Och han fick honom att erkänna Palmemordet i, i sitt radioprogram. Och sen så var det liksom polisen eller någon ringde upp honom och sa ja, du har erkänt det.
Det var jag tror det var Robert Aschbergs program Folkhemmet.
Så, var det TV eller var det radio?
I TV, TV3, det var deras agenda liksom. Jag minns inte om det hette Folkhemmet, men ett av Aschbergs sådana hette Folkhemmet och det var ett liknande då. Då bjuder de in Christer Pettersson och så har de bjudit in då Palme-journalister och så vidare. Och så, för det var ju liksom en stor nyhet att han hade erkänt Palmemålet. Och så och det, jag skulle vilja ha tag på det avsnittet av Folkhemmet som jag tror det var.
Ja, fan att det var radioinslag där han erkände det.
Han erkände det i radio. Och så blev jag antagligen i radio. Det vet du bättre än jag. Sen blev det ju en stor löpsedelsnyhet. Och Folkhemmet då, Aschberg och det programmet får ju den exklusiva intervjun i TV. För att Aschberg var ju liksom han var ju helt inne med han var ju också dels polare med Fylking, men också de hade jobbat ihop med Christer Pettersson tidigare. Och det påminner så mycket om den Yrrol-sketchen där de Johan Ulveson är någon politiker inbjuden till ett debattprogram i filmen Yrrol. Och så säger jag då Susanne Reuter, de har en panel, Jan Guillou gör en cameo bland annat, och Susanne Reuter spelar då programledare för det här debattprogrammet, och så säger hon då ja men du Björn Rosqvist, du har sagt att vi borde införa bla 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 vad det nu var. Hur, liksom, ett väldigt konstigt utmanande förslag från politiker i varje fall, som han har påstått. Mm. Och så säger Ulve som bara, har jag sagt det? Ja, det har du sagt. Nej, men det är ju så typiskt mig. Nej, det är dumt. Nej, det är inte det. Så tycker jag inte alls. Och så blir det liksom helt tyst i studion. Och då har de liksom en timme till att fylla med att han bara säger att det är så typiskt. Det är så typiskt mig att säga en sån sak.
Nej, men det var väl polisen. Jag läste då i Aftonbladet eller någonting. Det har varit länge sedan, så det var liksom inte internet. Men att de ringde upp. Alltså polisen hade så här, för jag sa, ja, du erkände Palmemordet, är det någonting du vill erkänna för polisen också? Så, va, har jag gjort det? Så, ja, varför gjorde du det? Ja, det var säkert för pengarna.
Ja.
Så jävla slapp.
Jo, för det är samma sak han säger då i det folkhemmet intervjun i TV. Mm. Så att han direkt...
Det kan vara inspirerat av den händelsen då, eller?
Jag tror detta är efter Urol.
Life imitating art.
Ja, precis.
Jag hade också velat säga väldigt gärna, för min kompis Victor berättade då om ett tv-inslag han hade sett där man skulle få följa Christer Petterssons nyårsfirande. Och att det var bara så, att det var så jävla slapp tv, att han typ köpte en flaska sprit eller en flaska bubbel med, och var med sin flickvän eller sin fru eller vad det var, och så satt sig på ett hotellrum och bara söp att det var liksom, och så fick man hänga med.
Men ändå, jag gillar ju tanken på det, alltså att det är ju, det känns ju mer intressant än mycket reality-tv. Att bara få, alltså det känns sunkigt, men sen är frågan underhållningsvärdet i det, att kanske idén låter roligare än kanske
bara, ja, det kan vara trist att se ett helt nyårsvaka liksom.
Ja, och det blir kanske lite för deppigt också.
Men det är det som är det roliga också, att det är lite för deppigt liksom. Jag tycker det är roligt när någonting är så här lite, bara lite för. Det var någon kille, jag har berättat länge om en kille jag träffade i London som var väldigt inne på Elvis.
Mm.
Som då berättade om Elvis död, att enligt honom hade han blandat, att druckit Pepsi och ätit mums-mums, vilket var väldigt konstigt. Som hade blivit då som asfalt, eventuellt betong i magen, och som han hade då försökt krysta ut och sen sprack ett blodkärl i hjärnan. Mm. Men han berättade också om en händelse då, som jag senare har läst om i en Elvis-biografi. När Elvis, han ska liksom gå upp på scenen och krama Nixon, president Nixon.
Mm.
Och han kramar presidenten lite för länge. Men det här var ju då sidospår till att jag i podden erkänner att jag har bjudit en 18-åring på sprit.
Mm.
Om det är förmodligen olagligt, men jag kommer neka till brott i en eventuellt juridisk situation.
Alltså jag tänkte på det är ju bara olagligt om du säljer det, va?
Nej, jag tror det kan vara olagligt att bjuda också, men jag vet inte.
Jo, för det är ju olagligt att köpa ut.
Mm, det är det ju.
Men det har du, det är ju för underhållningsvärdet nu då.
Det säger jag inte nu.
Nej, precis, men
det kommer jag förmodligen säga om det skulle bli någon. Specialisterna. Specialisterna. Ja. Så han drack då, vi andra satt och drack och skojade liksom. Och sen han blev lite fnissig liksom, och sen så la han sig på rygg och sa, oj, nu snurrar det nu lite för honom. Och sen efter ett tag så började han bli lite blek. Oj. Och vi sa så, oh shit, kanske vad ska man göra om risken så framstupa sidoläge, kanske man borde lägga honom i om han skulle börja spy liksom, eller något sånt där. Fast sen kände man att shit, han är inte kontaktbar liksom.
Nej.
Och när vi började, då började vi snacka så här, fan, vi ringer en ambulans.
Mm.
Han var, det var något som hade hänt liksom. Han var däckad. Och så var det någon tjej som ringde en ambulans där. Och sen så var det en läkare som då var i parken som såg att det var något tumult, att någon hade liksom kollapsat, som kom fram. Han sa, jag är narkosläkare. Så han liksom kollade lite med honom och sa att han hade puls och att han andades. Men han sa så här, vi måste ringa en ambulans. Mm. Och då kunde han också, när han ringde till 112, eller när han tog över telefonen då från den här tjejen då, då tog de det kanske mer på allvar också, att
ja,
det skulle komma snabbt.
Ja.
Och de kom och hämtade honom med en bår. Jag tror han spydde liksom då också medan de plockade upp honom i taxin.
Mm.
Och sen så åkte han iväg. Och Niklas tyckte väl att, ja, då var det ju så att Niklas kände väl lite att nu var det någon som försökte sno hans självmordsförsök. Någon som försökte supa ihjäl sig. Och att det då var den, att det var Judas då som var en av tonåringarna som svek honom.
Jag tänkte att det skulle komma liksom, alltså att när du berättade, alltså att Niklas tänkte lite så, jag då tänkte att det skulle komma att han tyckte det var jobbigt att han själv liksom är lite i samma situation, att han tar antidepressiva och att han liksom att han tyckte det var en jobbig grej. Det var bara att han blir sur på en sån småaktig. Den andra svävar mellan liv och död. Niklas är förbannad att han
jo, och sen men jag skrev ju till honom på Facebook och frågade liksom hur det hade gått och så. Han skrev att han hade ju överlevt och hade inga bestående män, men att på sjukan hade de sagt att ifall han inte hade fått hjälp direkt så hade han kunnat dö.
Ja, ja.
Jag vet inte exakt vad, på vilket sätt han hade kunnat dö liksom, om det var
men han spydde ju när han reste sig upp, så kan det vara att han liksom så här, skulle kunna dö av att kvävas av sina egna spyor.
Ja, det är ju ett sätt, men man kan ju också supa ihjäl sig på samma sätt som Amy Winehouse gjorde. Att hon bara hade så pass hög promille liksom, att det är väl hjärtat eller någonting som slutar då. Jag vet inte exakt vad det är, men det är svårt att supa ihjäl sig, så det är inte världens lättaste saker. Många som har försökt och misslyckats. Nu tror jag inte att den här killen försökte supa ihjäl sig. Han vill nog bara ha en billig fylla liksom. Ja,
men enligt Niklas så
försökte han sno hans självmord. Ja, vi snackade om, för att det var så här, någon som hade varit i Simmerparken tidigare än vi, alltså som hade kommit dit tidigare, som sa att de har inte hissat flaggan, utan är det bara en vimpel med svenska flaggan på i nationaldagen då.
Ja.
Så tyckte jag att det är linje med Simmerparken att det är en slapp vimpel.
Ja.
Men då snackar vi om att Niklas självmordsförsök skulle vara så, som en blandning mellan Ida i Astrid Lindgrens Emil-böcker och Jesus då, att han skulle hänga upp sig i flaggstången.
Så att det blir den symbolen för hela...
För Sverige.
Ja.
Men jag börjar också tänka så här att den här storhetsvansinne grejen att man skulle officiellt försöka få liksom kommunen eller att den skulle döpas i Simmerparken officiellt.
Mm.
Och sen så jag har gjort en så här plastfigur som föreställer mitt serialter ego som man får tillsammans med boken Hobby när man beställer den.
Ja, just det.
Och att den ska gjutas. Ja, den gjuts i brons och ställs mitt i Simmerparken. I naturlig storlek, det vill säga 169,5 centimeter hög.
Ja. Det ska ändå cred för att du inte avrundar uppåt.
Nej.
Det hade ju varit lätt att säga 1,70 där.
Ja.
Men
Så, nej men sen Alltså att han, men han klarade sig, så att det var en solskenshistoria.
Ja, eller ja.
Men
det är väl inte riktigt kanske. Men... men tur i oturen i alla fall.
Ja, det kan man väl säga.
Ja, men att läkaren, men, läkaren att det var en narkosläkare på plats.
Ja, fast vi hade ju redan ringt ambulans.
Ja.
Men det kan ju ha hänt då att, att de inte hade tagit oss på lika stort allvar ifall inte narkosläkaren hade tagit över liksom.
Ja, precis. Nej, men det är ju skönt, ja, skönt för dig också. För om det hade hänt något så hade det ju varit kanske jobbigt.
Då hade jag haft ett liv på mitt samvete.
Ja, inte på ditt, inte enligt mig i varje fall.
Nej, alltså, han skrev ju nu, han skrev på Facebook så att vi räddade hans liv då eftersom vi, ja, ringde.
Ja,
men
precis.
Jag kände väl också att jag både räddade hans liv och liksom var delaktig i, jag var en del av problemet också.
Ja, jo, jo, precis. Men det är ju också en myndig människa, han får ju ta vara på sig själv.
Men... jo, men jag hade ju mått extremt dåligt ifall han hade dött.
Hade ni fortsatt ändå med
simmeparkspirarna? Ja. Ja, det är frågan alltså.
Ja.
Det... ja.
Ja, hade ni hittat på ett sånt som man, folk gör ibland... att de liksom intalar sig själva att det här är vad han hade velat. Att man märker så tydligt ibland att det är bara så svepskäl för att de inte vill. Men,
Englas begravning, att den skulle tv-sändas, ja, sa hennes morsa så här, det var vad Engla hade velat. Men det var förmodligen mest vad Englas mamma ville liksom.
Ja, precis. Men ja, men där jag har ändå förstått lite varför hon valde att tv-sända den.
Mm.
Att då hon hade...
jag har inget emot att hon gjorde det liksom. Nej, jag tänker, jag låt din natur följa dina böjelser.
Ja, precis.
Kör, liksom.
Ja, men att hon var väldigt upprörd över hur, medias rapportering, att det var så. Hon gillade inte medias rapportering av det, och hon ville liksom, då ville hon få ha lite kontroll över att, men då kan jag göra den här, att då ska det här, om ni liksom kan rapportera om allt det andra som inte hon eller de anhöriga vill läsa om. De vill inte veta liksom alla de här detaljerna om hur det gick till och hur hon...
Fanta och plankstek.
Ja, precis. Så menar hon på att då ville hon liksom ge en alltså det var en motreaktion till det då, att ha den här fina begravningen också, att det skulle också visas då liksom. För det kändes ju lite, alltså... jag tyckte det var lite konstigt liksom att välja att tv-sända det. Men när hon, jag hörde i någon liksom någon podd där hon var med, så berättade hon det, och då förstod jag det liksom, att men ja. så skulle jag nog själv också kunna.
Det skulle också kunna bara vara ursäkter.
Ja. Om man vill vara lite, om man vill vara,
om man vill vara hjärtlös.
Ja, alltså hon har, Englas mamma har ju något väldigt störigt över sig, alltså när man hör henne prata, att man instinktivt tycker lite illa om henne. Alltså jag säger inte att hon är otrevlig eller jobbig, det är bara något, alltså jag får känslan av att jag hade inte kommit överens med den här människan, och det kanske ligger henne i fatet lite, att det är därför ja, men det är därför folk liksom vill få det till att det här handlar om att hon vill ha uppmärksamhet. Jag tror inte det gör det, utan jag tror att hon liksom bara störde sig på medierapporteringen och ville ha en motpol till det.
Ja, det kan stämma.
Ja.
Nej, men jag tänkte då, men då kan ni, det blev ju ändå liksom en bra legend till simmeparksfirandet.
Ja, det blev lite som Hultsfreds, eller inte Hultsfred, Roskildefestivalen hade ju någon sån stor, där folk, massa folk dog.
Ja, det fanns en Peter-dokumentär om det.
Ja, och det var ju liksom, alltså, fruktansvärt på alla sätt och vis. Men Hultsfredsfestivalen, eller jag menar Roskildefestivalen åren efter, blev ju bara större av det.
Den.
Så det blir väl så när det rapporteras mycket, helt enkelt.
Ja, ifall det inte är för fruktansvärt. Jag kan tänka mig att Ja, men om det är så här att ja, men tsunamin till exempel. Jag tror inte att turismen ökade året efter till de delarna av Thailand.
Nej, kanske inte. Men frågan är om inte så turismen till Thailand och New York har ökat sen de här katastrofer, eller då 9/11 hände och tsunamin hände. Att det blir ju ändå att folk får ju upp en, alltså blir medvetna om att det är, man kan ju åka till Thailand. Nej. Det var ju väldigt många svenskar som omkommit där.
Tror du att Papadis fick mer plays på Spotify? Ja, det måste han ju ha fått. Han måste ju ändå fått ett uppsving på Spotify.
Efter blockljusskandalen.
Blockljusskandalen. Men hans festivalbokningar och gig sånt måste nog ändå ha påverkats negativt.
Jo, det har nog påverkats negativt. Men det är så liksom, så funkar det inte riktigt med resmål kanske på samma sätt.
Nej.
När det är lite otydligt vem man ska beskylla för...
Nej, jag tror Simmerparken kommer fler besöka efter det.
Ja, det tror jag också. Att
ni kan ju skriva upp det i kalendrarna, alla lyssnarna. Att 6 juni Simmerparken, ni kan gå in på arkivsamtal eftersnacksgruppen och där finns just nu, om man scrollar ner lite, en karta inringad var den är någonstans.
Ja.
Men det är nära Vickergatan på Södermalm i Stockholm.
Mm.
Bakom fotbollsplanen, bakom Eriksdalshallen.
Ja, Simparken.
Mm. Ja, det var rätt roligt när den här narkosläkaren, jag höll mig från att säga det när de frågade sig, var befinner, alltså i ambulansen, så var det, vad heter parken? Då visste inte de vad de skulle säga. Jag hade den på tungan, sa sig.
Simparken. Så då kanske det då hamnar i någon rapport liksom. Som... Ja, men om han då hade dött och det hade blivit så media bevakat och så hade det stått hade man hört, då hade de ju lyssnat på det här larmsamtalet, kanske hade spelats upp i tv på nyheterna och sådär.
Det kan vara också så här, den här medicinen kanske liksom, eller liksom kombinationen antidepressiv, att det inte finns så mycket forskning kring det och att och att det blev en Petra-dokumentär som har rubriken Dödsfallet i Simmerparken.
Hade det lindrat din sorg över det här, att du hade mått så dåligt över att han dog, men hade du ändå blivit lite så, ja men det är inget ont som inte för något gott med sig?
Det är frågan, fast jag kanske också varje gång jag hörde ordet Simmerparken och varje gång liksom, jag hade kanske känt en inre smärta att det hade förknippats väldigt mycket med det.
Ja, du hade inte längre gillat när du hade börjat hata Simmerparken. Alltså, för det är man med om vissa så konstnärer som börjar hata sina verk för att det påminner för mycket om någonting dåligt med det. Alltså, som Måndag hela veckan. Det är ju... jag skulle ju säga att det är både Bill Murray då och Ramis, regissören, deras bästa verk liksom.
Men Ramis, det är det han i Ghostbusters.
Ja, det är Egon i Ghostbusters som är regissör. Och han men den filmen var... Det var under den filmen de blev ovänner för livet.
Mm.
Vad
handlar konflikten om?
Ingen vet riktigt, för de har varit väldigt så tysta om det. Men det man vet är att Bill Murray, under inspelningen så gick Bill Murray igenom en skilsmässa och mådde väldigt dåligt. Man vet också att Harold Ramis ville göra en glad komedi. Alltså Måndag hela veckan skulle bara vara en glad, rolig komedi. Bill Murray var mycket mer inne på att den skulle ha ett djup och ett mörker. För er som inte har sett Groundhog Day då, eller Måndag hela veckan, så är det Bill Murrays karaktär Phil Connor återupplever samma dag om och om igen. Och då var ju liksom Bill Murray mer intresserad av liksom den aspekten av vad det gör med en människa rent liksom, ja, väl liksom hur man, ja, vi behöver inte,
psykologin bakom det.
Ja, precis. Medan Harry Ramis var mer intresserad av liksom vad för roligt som kan hända i en sån situation. Ja. Så att manuset, det manuset liksom som man går in med när de börjar filma är väldigt olikt från hur filmen sen blev. Det är mycket som är annorlunda i filmen sen blev. Och många menar på att det är det som också har gjort filmen så bra. Det är ju en klassiker och den hamnar ofta, om inte överst, så väldigt högt på listan av världens bästa komedier.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Och det är det här, den dragkampen som var mellan Bill Murray och Harold Ramis. Så att den är ju både en lite så glättig, glad komedi, men samtidigt så är den ju rätt så filosofisk och intressant.
Ja, men det är ofta det tycker jag med humor och annan underhållning, att ibland så vinner det på när, om man tänker till exempel Seinfeld, så är det så här kampen mellan Larry Davids cynism liksom, och han och liksom underground tänkande och då Jerry Seinfelds mer kommersiella folkliga tänkande.
Ja, precis.
Att den kombinationen gör det väldigt bra. Det var någon jag lyssnade på, en svensk Seinpodden eller Seinfeldpodden eller något sånt heter den, där de jämför det med, jag är inte så insatt i den typen av musik, men de jämför det med Rolling Stones, att det var så Keith Richards och som var lite, han gillar så skit i jordnära bluesbaserad rock and roll.
Ja.
Medan Mick Jagger var mer en glättig liksom entertainer.
Ja.
Men att den
kombinationen precis, att det, ja, men det,
ja,
det,
att göra det stort liksom.
Ja, det kanske vi skulle tänka på så här när vi om vi ska göra något projekt ihop eller så här, vare sig om vi gör det ihop eller var för sig, men att man försöker då hitta, alltså man försöker ta liksom någon att samarbeta med, att då ska man ju ta så här Måns Möller eller
Jo, när jag tänker till exempel du och Carl Stanley har ju rätt mycket kontakt.
Ja.
Det känns som han är lite mer liksom Seinfeld i det, och du är mer liksom Larry David, att du gillar de här skitiga, lite råa grejen, och han är mer folklig och
familjevänlig. Ja, det hade kunnat bli ett intressant samarbete då med den dragkampen, vad det skulle bli av det. Ja, precis. Men i varje fall, ja precis, för att det gjorde i varje fall att varken Bill Murray eller Harold Ramis har ju liksom speciellt varma känslor för den filmen själv, för att de förknippade så mycket med den perioden. Så det var väl att man har varit med om det, och det, så skulle det vara för dig med Simmerparken också, att du skulle liksom
Men det känns som när så här, två samarbetspartners eller kompisar går skilda vägar. Det finns väl, alltså jag tror den vanligaste anledningen är nog bara att de blir jävligt trötta på varandra. Mm. Om man samarbetar väldigt nära under en längre period.
Ja, det är som ett äktenskap då ju.
Ja, det blir det.
Och det är ju väldigt sällan som äktenskap att det slutar med att man bara börjar vara lite mindre gifta med varandra. Utan det är ju ofta att man bryter helt liksom.
Ja, och rätt vanligt att man börjar hata sitt ex också. Liksom.
Ja, precis.
Jag är väldigt förtjust i det citatet från August Strindberg-biografin av Olof Lagercrantz. Där Olof Lagercrantz går igenom då Strindbergs känslor kring kärleksrelationer.
Ja.
Att han var väldigt sån liksom, att han, när han just blev förälskad i någon, så skrev han ju, var han alltså hylla den personen han var kär i något så fruktansvärt. Alltså han höjde dem till sju skyarna och tyckte jättemycket om dem. Och sen efter det har tagit slut så förbyttes det i ett brinnande hat. Liksom. Mm.
Ja.
Vilket Strindberg var rätt bra på, att känna starka hatkänslor och sådär.
Ja.
Men då så skrev Olof Lagercrantz det att... men så, han skrev så här, man misstar sig alltid dubbelt på någon som man en gång har älskat. Först till den personens fördel och sen till den personens nackdel.
Ja.
Och det tycker jag det är så här, väldigt komprimerat och kärnfullt formulerat.
Ja, verkligen. Jo, det är snyggt, en snygg formulering. Och väldigt... ja, men det...
Det är mitt i prick.
Det är mitt i prick, ja, verkligen mitt i prick.
Poniant. Nej, det, och så är det ju säkert med dem även när det inte handlar om sexuell eller romantisk förälskelse utan även vänskap liksom och sånt där.
Ja.
Men annars tänker jag att det kanske handlar om, för det, när någon blivit mördad så är väl de vanligaste motiven pengar, svartsjuka eller hämnd, är det inte det?
Det vet jag inte, men det låter rimligt.
Och det är säkert, ja, men det är ju jättevanligt att så här, folk börjar bråka om pengar också.
Ja.
Och jo, svartsjuka också. Så här, kärleksrelationsgrejer. Alltså kanske att Ramis hade flörtat med den här, hans ex eller...
Ja, det kan...
jag vet inte, det kan ju vara något sånt också. Man känner att...
Precis.
Folk är också ofta rätt känsliga. Man går igenom en separation så är det ju...
Ja, precis. Det verkar ju... Men de blev till sist på Harold Ramis dödsbädd för bara några år sedan så besökte Bill Murray honom. Så att de ska väl ha blivit sams till slut.
Det kan ju vara så. Jag kan tänka mig att han fortfarande är så här, liksom, man kan ju inte... jättebra vänner, men det är ofta så med så här Eazy-E, när han dog så var ju liksom hans ovän, gamla ovänner från NWA, de var ju ändå besökte honom på sjukhuset och sånt där.
Ja, precis. Jo, men tror du vi är ju ett sånt
ett radarpar,
ja.
Mm.
Kommer det bli Bill Murray och Harold Ramis, tror du? Hur ser det ut?
Alltså, Jag har inte fått några... Alltså, min känsla nu är ju att vi aldrig kommer bli ovänner.
Mm.
Oddsen, alltså rent statistiskt kanske det talar emot oss, men det finns ju ändå sådana Hass och Tage typ, som ändå har varit kompisar.
Ja. Yeah.
Alltså, man inte bryter, men det vanliga är ju att radarpar ändå når en punkt där de är så fruktansvärt trötta på varandra och...
Ja, det kanske blir att vi... Att vi om 10 år kanske att man inte jobbar lika mycket ihop, att man inte jobbar lika tajt ihop, sånt kan ju bli. Men just att det skulle
verka... Det är osämre.
Ja, jag har svårt. Alltså det ska väl vara om det händer någonting väldigt, liksom, om någon av oss gör bort oss riktigt ordentligt med något, liksom.
Ja, jo, det skulle väl vara, men på ett sätt tycker jag så att vi har rätt bra kommunikation, att vi pratar om det är inte så att vi har ett öppen dialog om och vad vi stör sig på hos den andra, liksom.
Ja, precis.
Och så här, jag tror det är värre om man bara håller det för sig själv.
Ja.
Och så här, går runt och rätar sig på någonting och sen så liksom så att den andra personen inte har möjlighet att förändra sig eller ta stöd, liksom förhålla sig till hur den andra känner.
Ja, precis. Ja, men om man tar Larry David och Jerry Seinfeld som ett exempel där igen då, att de är ju fortfarande polare.
Ja, jag antar det.
Och men det verkar ju som att han är med i Seinfelds program och Coffee Cars grejen.
Ja, visst. Och de körde en sån Seinfeld reunion i Curb. Och
Och sen är de säkert inte lika tajta som när de en gång var. Liksom, men det är väl för att de inte jobbar ihop längre.
Ja, det kanske är så. Men sen var det väl också att Larry David ville lämna tv-scenen. Alltså, så här, han tyckte det var rätt besvärligt att jobba med den. Liksom, för det var så mycket press.
Ja.
Han berättade ju att när de fick den första gången de sa att det blev en ny säsong, så sa han liksom att han började gråta så här. There literally were tears in my eyes. För han kände så här, det var som press. Alltså, hur ska vi kunna komma på 6 nya idéer till 6 nya avsnitt liksom. Sen blev det ju hur många avsnitt som helst. Men att han tyckte det var så jobbigt, så han ville ju lämna liksom. Och sen gjorde han, efter han hade lämnat Seinfeld, det var ju då efter kanske 6 säsonger eller någonting. Då gjorde han filmen Sour Grapes, som man skulle kunna tolka som en nyckelroman över deras relation. För den handlar då om Sour Grapes, som är en väldigt dålig film som är sågad. Jag älskar Larry David och jag gillar att han har gjort det misslyckandes, för det får honom att bli mer mänsklig och att jag kan relatera till honom. Men den filmen handlar i alla fall om två kompisar som är i Las Vegas och spelar på någon sån här enarmade banditer. Och sen så frågar en så här, kan jag låna, jag har slut på quarters, kan jag låna en quarter av det? Så säger han, ja visst. Och så lånar han en quarter och vinner låt oss säga $10 million. Och då så är det så här, han säger, fan, tack för att jag fick låna den quartern. Du får såklart tillbaks mer pengar än en quarter. Så får han kanske $600,000 eller något sånt där. Eller ännu mer liksom. Det är ganska mycket pengar han får, men han känner ändå en viss bitterhet. Trots att han har fått väldigt mycket pengar. Och det handlar om deras relation, hur den liksom blir efter det.
Okay.
Och det skulle ju kunna ses som att, för att Jerry Seinfeld fick det här erbjudandet om att göra tv-serien, för han var en av USAs största komiker redan innan han gjorde den. Men sen så liksom lånade han in då, eller tog med sig Larry David på tåget, så, men för att, liksom, som ett oprövat kort, att Larry David var okänd relativt okänd och liksom han hade ingen sån track record av succéer.
Han hade jobbat lite på vad heter det, Fridays Saturday Night Live rip-off.
Men allt han hade varit inblandad hittills hade varit floppar liksom. Och han hade skrivit manus till SNL också, tror jag, men aldrig hade fått med någon sketch. Men sen blev ju då Seinfeld en Royal Straight Flush. Att det blev liksom verkligen, de tjänade jättemycket pengar. Men det var ändå så att Jerry, det här var innan Curb, så att Jerry blev ju en av världens största underhållare liksom. Men det skulle ju kunna ses som att Jerry fick $10 million och Larry fick $600,000 liksom.
Ja, precis. Och dessutom att Larry också tjänar väl mindre, eftersom Jerry var ju skådis också.
Men han blir också ekonomiskt oberoende liksom. Larry också, så att, men fråga, jag är inte helt hundra på att det är en medveten allusion på det.
Nej, han gjorde ju sen en film lite senare som där han jobbar på något bilföretag.
Clear History tänker du på, eller?
Ja, det heter de, va? Det är lite liknande. Man kan ju också skohorna in det och få det till att handla om Jerry Seinfeld och att jag tänker att
för jag kommer inte ihåg premissen i den
där
filmen.
Är det att han jobbar då på en sån bilföretag, han är liksom framgångsrik, någon form av liksom kreativ, högt uppsatt på det bolaget. De ska släppa en ny bil, någon form av smart elbil liksom. Larry Davids karaktär gillar inte namnet och han tycker bilen liksom, han tycker det låter, det är en dum idé liksom. Han gillar inte namnet på bilen, så han hotar med att säga upp sig, och så säger han upp sig, och han har varit med liksom från början i det här företaget. Så han säger upp sig, och sen blir den bilen en jättesuccé, så att det företaget blir liksom ett av de största i världen. Och det börjar gå dåligt för honom då, så att 10 år senare så
så är han något av en loser liksom. Och så har alla i hela USA har den bilen. Det blev en sån monstersuccé liksom. Det kan man ju påminna lite om att, så här, att okay, de, han har liksom byggt upp det här företaget ihop med den här andra killen. De har, det går bra, de är ett stort bilföretag. Sen är det något de blir osams om. Larry Davis karaktär väljer att sluta. Den andra fortsätter och det blir en jättesuccé.
Ja, nu var det ju så att det var en succé redan innan Larry Davis slutade. Men det är också det här att han ser, det är ju Seinfelds namn som pumpas ut och liksom, och Seinfeld efter tv-serien kan turnera under sitt eget namn och det liksom synas överallt och höras överallt. Det var ju inne. Sen, jag tror det blev någon vändning när Larry väl startade Curb Your Enthusiasm och fick liksom hans eget ansikte blev allmänt känt och sådär.
Ja, precis.
Men frågan är hur medveten han är. Alltså det kan ju också vara att han omedvetet har gjort de här filmerna utan att tänka på att det anspelar på sin relation med Jerry.
Jo, för de är inte så lika att det blir uppenbart.
Nej.
Men det är ändå, det känns ändå som att liksom han, tematiken där med att vara lite bitter över någon annans framgång.
Ja, just det.
Känns ju att det måste ju finnas något i det i varje fall. Som
han men Jerry Seinfeld har snackat också och han, jag kommer inte ihåg vilket sammanhang i en intervju, han säger så att man borde använda när man ska liksom forska kring lycka och hur yttre omständigheter påverkar folks välmående och sånt, så borde man ha Larry David som exempel, tyckte Jerry, för att han sa så här, i Larrys liv har allting förändrats. Han gick från att vara liksom en punk, fattig loser som ingen visste vem det var till liksom helt ekonomiskt oberoende multimiljonär och liksom han får snygga tjejer och liksom han kan göra exakt vad han vill i nöjesbranschen, men han är exakt lika gnällig fortfarande och så stör sig på små saker. Han hade liksom inte påverkat honom ett dyft.
Det är jävligt kul.
Alla yttre omständigheter har förändrats, men han går runt och irriterar sig med små saker.
Jag gillar det mycket. Men det är rätt intressant med det att du ogillar rätt mycket när man stör sig på grejer överlag.
Ja.
Men du
har, alltså
men du älskar Larry David och det är ju lite hela hans grej.
Mm.
Men du själv stör dig nästan aldrig på saker. Jag har liksom känt dig i 6-7 år.
Ja, men småsaker, jag är ju ändå prinsessan på ärten. Alltså så här, ifall man sitter så här, är det inte lite för varmt här i solen nu?
Jo, verkligen.
I skuggan.
Ja, precis.
Eller om jag har så här en sten i skon, eller alltså så här, riktigt små saker hakar ändå upp mig.
Ja, det gör du. Alltså du har ju såklart likheter med honom på vissa sätt. Det har vi nog liksom tagit upp tidigare också. Men jag tänker på så här, till exempel när vi var på restaurang och beställde in Tröls hemmagjorda köttbullar och så kom de in med skanköttbullar då liksom äter du upp dem och tänker inte liksom, då får jag ju säga till och blir arg och fast jag är svinhungrig så vägrar jag äta dem liksom. Men jag tänker att det känns jag upplever som att du har lite en filosofi nästan att det här att jag ska inte lägga energi på liksom saker som inte, jag ska inte liksom uppröra mig över saker som inte spelar så stor roll egentligen.
Nej, men det har jag ju faktiskt. Jag har det som ambition och jag tror jag har kommit en bit på vägen också. Alltså, jag tror det var när jag var liten så var jag ganska slarvig med sådana saker att jag ofta liksom blad med min plånbok, min klocka och senare liksom mobiltelefoner och sånt där.
Och
jag glömde min favoritjacka liksom och så blad med den. Men då kunde jag gå runt och reta mig på det väldigt mycket. Alltså fan, jag älskar den jackan liksom. Men sen så bestämde jag mig liksom, det var verkligen en sån medvetet beslut att jag ska bli bäst i världen på att bara svälja och gå vidare.
Ja.
Okej, okay, det var den jackan. Nu går jag vidare i livet.
Ja. Jo,
och,
men det,
när
jag ja, och det tror jag är, ja, det är nog jävligt bra. Ja, vad skulle du säga? Jag har borta.
Jag sväljer och går vidare.
Ja, du sväljer och går vidare.
Trots,
ja.
Trots att du avbröt mig. Nej, men, och det kände jag att det funkade faktiskt som egen då, KBT, eller vad man ska kalla det.
Ja.
Att det var så här, att jag bara bestämt mig för att fan, jag ska bli bra på det. Och sen bara blev jag bra på det. Att jag sa, ja, det var det.
Ja, jag har ju liksom inspirerats av det. Och tagit, liksom, jag har plockat lite vad jag anser är russinen ur den kakan. Att till exempel så kunde jag ha en tendens för att störa mig på andras framgång. Folk som jag inte gillar framförallt. Nu så är jag helt, det har jag liksom jobbat bort helt och hållet, att jag är helt det rör mig inte i ryggen hur det går för någon annan, alltså även om det skulle vara någon jag tycker väldigt illa om. Alltså, det behöver inte vara någon jag känner, utan bara någon kanske musiker som håller på med någon, gör musik som jag tycker är skitdålig, och så blir det jätteframgångsrikt, så då rör det mig inte i ryggen. Men förr kunde jag irritera mig och kanske liksom känna, jag upp mig över det. Men det har jag liksom i princip helt jobbat bort. Jag tror det är helt borta. Men däremot så kan jag gilla liksom små saker som jag uppskattar och störa mig på. Alltså jag kan tycka det är alltså så att om det kommer in köttbullar som är fel till exempel, att det är ett drag jag inte vill bli av med, att jag blir irriterad på det, för det vill jag gärna behålla, den grejen.
Men det, ja, det är väl, alltså jag tar ju ändå upp vissa såna saker. Jag fick ju höra av Johanna Wagrell till exempel, så att hon säger, sluta vara Simon Gärdenfors.
Ja.
Och det var väl när hon sa att hon inte gillar när man blandade språk, ifall det var två olika språk, och sen frågade okej, vad kallar du en sån här hamburgare med ost? Så sa hon cheeseburger. Så sa jag, där blandar du språk. Så sa hon, sluta vara Simon Gärdenfors. Och det var också så här, Johannes Finnlaugsson har väl någon slags hatkärlek till det beteendet hos mig också. Yeah. När jag ska vara lite förnumstig och sådär. Jag var inför den här när jag körde stand-up i Mac nu senast i Malmö. Så är det så, jag brukar låna min morsas lägenhet eller bo hemma hos henne, men så var det att jag inte kunde låna den på fredagen. Men jag hade då hotell på torsdagen, för att gigget var på torsdagen. Och då så skrev jag till comedyklubben och frågade så här, kan vi flytta min hotellnatt till fredagen istället? Och så fick jag svaret så här, ja, vi ska kolla om det går. Egentligen så är då hotellnatten kopplad till själva gigget, så det kan vara så att det är fullt på fredag och lördag på hotellet. Så skrev jag, ja, men kolla om det går. Och sen fick jag svaret så här, den ansvariga berättar att det är fullt på hotellet, att det verkar vara fullt på fredag och lördag, så tyvärr så får du bara hotell, vi kan inte flytta hotellnatten. Och då så gjorde jag så att jag frågade, vilket hotell är det? Så sa de, ja, men det är First Hotel vid centralen. Och då ringde jag till First Hotel vid centralen och frågade, finns det några enkelrum på fredag? Och de sa, ja visst, det är ledigt. Och där, när jag berättade det här, Johannes Finnlaug som sa, det där, fan vad du är Simon Gärdenfors.
Ja, det där, jag gillar det beteendet. Det skulle jag...
För där är det ju inte riktigt att jag bara sväljer och går vidare. Liksom.
Nej.
Utan jag vill gnugga in det, att jag hade rätt där.
Ja.
Och så skrev jag till arrangören så att jag har kollat med hotellet nu. Det fanns lediga rum på fredagen.
Ja, men det har man märkt så här med dig, att om man ska avstyra någonting så funkar det ju inte som med de flesta människor, att man bara kan uppge en anledning. som är liksom, som är typ sanningen fast inte hela. Alltså låt säga vi ska men låt säga att jag säger att du hör av dig till mig och frågar kan jag sova hos dig? Så säger jag nej men jag tyvärr jag har min syrra ska jag sova övernatta här.
Nej det har jag köpt bara okej.
Ja det är kanske ett dåligt exempel nu men men för
men om du hade sagt så här om du hade sagt till exempel jag kan sova hos dig så hade du sagt nej men jag jag har inga extra nycklar till min lägenhet.
Ja.
Då hade jag alltså kanske alltså om det hade varit du som sa det då hade jag ju börjat nysta i det liksom och så. Ja. Okej, det kanske går att lösa på något sätt liksom.
Precis. Ja, för då,
men inom mig kanske jag hade förstått så okay, han vill inte att jag ska sova där och det här är ett svepskäl. Men jag vill ändå ha eftersom vi känner varandra så bra så vill jag ha sanningen liksom.
Ja, precis. Men det är också så här, det är ju ett brott mot lite social överenskommelse att att jag ska inte behöva säga nej, jag pallar inte ha det här.
Nej.
Utan det är liksom en lite så att säga det på ett artigt sätt är då liksom att säga så att du dels att jag är artig och inte är så taskig mot dig och säger att du är jobbig att ha här. Så att du ska känna att du inte är jobbig och du är artig tillbaks att inte ifrågasätta dig genom att inte tvinga mig att vara otrevlig. Det är kanske liksom den sociala regeln.
Jag följer de sociala reglerna ibland. Alltså om det är någon jag dejtar eller något sånt som kommer med någon halvarslad ursäkt så är jag ingen psykopat som ska liksom nysta upp sanningen i det.
Det hade varit obehagligt i ett sånt läge. Så, varför kan jag inte sova hos dig? Men det var ett dåligt exempel också eftersom
men jag fattar ungefär vad du menar och du är på väg och antar att lyssnarna gör det också. Men jag tänkte på det med vi snackade om Larry David att han stör sig på små saker, men jag är också väldigt inspirerad av hans sätt att svälja och gå vidare liksom.
Det
finns någon intervju med honom där han säger de frågar sig, vilken är din främsta positiva egenskap, så säger han så här, I'm very easy to break up with. att han är så här, om någon säger så här, Larry, det här funkar inte längre. Han bara, okej. Okay. Inga tårar, ingen skuldbeläggning. Bara, visst, det är lugnt. Ja. Och det kändes så inspirerande den inställningen.
Ja.
Jo. Sen så är det väl kanske liksom, om man är väldigt känslomässigt investerad att man blir extremt ledsen, då är det ju svårt att känna så, men det är ändå liksom en målbild jag har att vara den här.
Ja, precis. Jo, finns ju en liten tävling mellan dig och Marcus Johansson, eller en tävling som egentligen kanske bara du deltar i.
Ja, jag vill ju inte vara lika mycket Larry David som Marcus Johansson är.
Så, komikern Marcus Johansson, klubbdrivare för Oslipet. Han är ju väldigt Larry David.
Ja, verkligen.
Och han, alltså du är ju mer så öppet inspirerad av Larry David. Och har ju då vissa gemensamma sidor med honom. Och sen har du säkert vissa saker som du lagt till dig. Eftersom du har liksom inspirerats av honom. Marcus Johansson är kanske till och med värre än Larry David själv.
Han är den ofrivilliga golfaren.
Ja, verkligen. Men där var ett exempel då när jag var i Stockholm. Jag hade kört på Oslipat. Och Marcus var där också. Vi båda bosatte i Malmö. Men vi var i Stockholm. Jag hade på Oslipats räkning hade jag då bokat hotell på Scandic Malmen. Medans Marcus Johansson hade bokat ett hotell någon annan liksom ett annat hotell, ett sämre hotell längre bort för att det kostade 250 kronor mindre. Och när vi då gick, du, jag och Marcus sen efter Oslipat gigget gick från klubben och jag skulle till Scandic Malmen och det ligger bara någon 100 meter därifrån. så började Marco störa sig något fruktansvärt på att han hade sparat, att han hade snålat på de 200 kronorna. Och han liksom, han gick och så här upprepade det då liksom hur dum han var.
Liksom, först var det utanför klubben så bara så här, fan vad jag stör mig på det. Och sen så bara, sen kunde han inte släppa det liksom, att det var. Och sen när vi var inne på 7-Eleven och köpte mat och då var han så här, då tog han upp det igen och då började jag lacka bara, men fan släpp det där nu. Och så försökte jag lära ut den här inställningen så här, det är bara att släppa och gå vidare i livet. Ja, nu är det så här. Och då, men då tog han ändå till sig det lite och tyckte, fan det är bra.
Ja.
Och så ville han filma när jag liksom som filma mig när jag körde det här motivationstalet.
Ja, han ville ha det, titta på det sen i framtiden.
Jag tror han ville lägga upp det i sociala medier.
Ja.
Men jag började misstänksam att han skulle så här, klippa det konstigt. För han är ju lite lömsk också. Han gillar ju att rätas också.
Ja, precis.
Så jag tänkte att det skulle... Att det liksom... Eller men han skulle kunna göra om klippa ihop det så här, Simon, hur beter du dig efter en våldtäkt? Så det är bara att släppa, svälja och gå vidare liksom, att det skulle, ja. Jag kände han hade något sånt lurigt i blicken.
Ja, och sen vet man att han liksom är nyligen utkommen ur en psykos, så att han kanske liksom, man är inte helt alltså,
men han är lite gränslös.
Ja, precis. Det verkar ju som att han liksom har koll på läget nu, men man kan aldrig vara helt hundra. Jag anlitar så att säga honom som komfa på den här klubben. Vi skulle köra Jimmy Hafström klubben som du dök upp på och körde också. Och då ville jag liksom att det skulle gå bra den kvällen, för det var första gången på det stället. Så dels liksom att det ska vara bra förutsättningar för att vi ska få en känsla av hur lokalen funkar. Men dels också att man vill liksom att personalen på stället ska vara nöjda med kvällen. För då det blir ju bättre chanser för oss liksom om man vill köra fler grejer där. Och så hade jag, men då kände jag så när jag, efter jag hade bokat honom som komfa, så blev jag också lite så orolig eftersom man har den här, han gillar att jävlas liksom. Så då blev jag lite orolig att han skulle göra någon alltså göra komfajobbet till någon form av rät mot och sabba hela kvällen. Jag tror aldrig han har gjort det någonsin. Jag bara blev lite orolig. Jag sa till honom, eller så här, jag pratade med honom och skrev till honom att så här, och så, nu är förutsättningen så här, så gärna inga såna liksom inga rät eller djävulskap under komfajobbet. Men han skötte det ju bra. Men jag känner igen känslan av att man alltid är lite på sin vakt.
Men jag tror han gjorde väl någon slags parodi på väldigt så här proffsigt konfaskap.
Ja.
Att han bara gjorde det, sa liksom att han, det var det här liksom mainstream konfa grejen gjorde han.
Jag tror det kan vara en reaktion på mina önskemål, att han då liksom att jag ville ha en traditionell konfa. Och att han då gör parodi på traditionell konfa, men det blev ju bara, det blev ju synbar.
Ja, det märktes nog inte att det var en parodi.
Nej, det var roligt.
Specialisterna. Bara riktiga svenskar.
Men nu börjar jag bli rätt hungrig. Jag tror jag ska gå mikran färdigrätt.
Ja, men det gör du rätt i. Missa inte Funny Fuck Up.
Nej.
Sommarturné.
Jag kommer till Göteborg, Halmstad, Kristianstad och Helsingborg.
Ja, Kristianstad och Helsingborg är jag också i. Jag har inte kollat upp än vilka andra städer jag är. Men det finns på underproduktion.se ska det finnas.
Finns biljetter, haffa dem i god tid. Följ oss på sociala medier. Specialisterna på patreon.com får ni jättegärna stötta ekonomiskt.
Ja, jag gör jättegärna det. Så då finns det bara en sak kvar att säga, va?
Ja. Rabadabba tipptopp.
Kommer du ihåg var du var förra sommaren? Kommer du ihåg när du lyssnade på specialisterna? Kommer du ihåg när du var på ett jättekalas?
Kommer du ihåg det, va?
Specialisterna. B.
baby.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.